Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industripodd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Ulf Pettersson som står i studion. Hej Ulf!
Hallå, hallå!
Vad tycker du vi ska prata om idag?
Det blir svårt att komma runt börsoron får man väl nästan säga som vi har. Och sen så har vi haft massvis av bolagsnyheter och vi har haft väldigt stökigt i England på deras räntemarknad och även valutamarknaden måste vi prata om. Och ja, det finns ju att göra, det har varit vinstvarningar ett antal också. Vi kanske ska säga innan vi börjar prata allt för mycket att vi spelar in det här torsdag eftermiddag, sen eftermiddag, men börsen är fortfarande öppen, det är 4:30 ungefär. Så folk vet vad vi vet när vi pratar sånt, om jorden går under i morgonbitti så vet ni varför vi inte kommenterar det.
Precis, och nu då klockan 4:30 här på torsdagen så är börsen ner 3% och i veckan är det ner 5%. Så vi har OMX-index har satt en ny botten här under dagen och förra veckan så sa jag att jag trodde att det skulle kanske plana ut lite runt de här nivåerna och det gjorde du ända fram till igår att det började stöka i England och vi ser ju att det är en marknad där de långsiktiga aktörerna inte gör så mycket. Däremot är det en massa kortsiktiga aktörer in och handlar vilket gör att det blir väldigt stora slag i enskilda bolag och utfallen på enskilda nyheter blir stora, men annars så tror jag ändå att liksom rapporterna kanske kan staga upp det hela lite och rikta lite fokus bort från makro också. Men vi kan ju börja med vad som hände i början av veckan här. Mm. Måndagen började ju faktiskt med två vinstvarningar direkt innan börsen öppnade. Det var Intrum och det var NCC. NCC, eller Intrum tänkte jag prata om lite längre fram här faktiskt som ett case och gå igenom lite varför de tappade 18% och om det är motiverat. Men NCC har ju du koll på, vad hände där?
Precis som du sa så kom den tidigt måndag morgon och det var en vinstvarning och det var tre saker i den där tre saker som orsakade vinstvarningen. Ett var att återkom såna här nedskrivningar på befintliga bostadsprojekt, 120 miljoner kronor. Det var ett tag sedan NCC gjorde sånt där. De har en ganska trist historik vad det gäller att komma med såna smällar. Men nu kom det en till här. Den kanske inte var så mycket pengar utan värre var väl industridelen där man räknar med ett nollresultat för året och man gjorde över 400 miljoner kronor i vinst 2021 då, och det har ju att göra med industridelen är ganska mycket asfalt och asfalt är ju olja och så det har varit en rejäl kostnadsuppgång där som man inte har kunnat föra vidare till sina kunder och överhuvudtaget så är det väl svårare att föra vidare till sina kunder nu än vad det var förra året när BNP växte 6%. Nu är det ju, 2022 blir det ju fortfarande tillväxt men man räknar ju med i stort sett ingen tillväxt alls 2023 och en rejäl nedgång för byggsidan. Och sen så den tredje delen, det var att de behövde läsa in lite mer pengar i sina pensionsåtagande. Det stod inte hur mycket det var men det bidrog tydligen också. Och sammantaget så sänkte det aktien, det var väl ner 10% som mest där och på tydlig årslägsta har haft en väldigt svag utveckling. Det enda positiva med det som Thomas Karlsson kom med vd på NCC det var egentligen att de håller kvar sitt återköpsprogram så att man får väl då hoppas att kassaflödet kommer vara hyfsat så att de inte går bet på det också. Då. Men återköpsprogrammet var intakt men mycket annat är svagt i NCC just nu.
Ja, och det smittade ju också av sig på andra byggbolag, till exempel CQ Peab ner 4,5%. Det är många som drabbas av det här med högre kostnader nu.
Ja, det är det. Och det ska bli ohyggligt. Vi ska väl inte prata för mycket om det finns så mycket att prata om vad som hänt i veckan och vad som händer i nästa vecka. Men det är klart, rapportperioden här om den kör väl igång 17 oktober på riktigt med Sandvik. Det kommer ju bli väldigt, väldigt intressant att följa med vad det gäller orderingång för olika typer av industrier.
Det är det. Sen en annan, liksom andra änden av det här, det är ju att det kommer en hel del bud. Och nu fick vi ett bud till i måndags. Det var ju Semcon som lade ett konkurrerande bud, eller Ratos som lade ett konkurrerande bud på Semcon. Där finns ju redan ett bud från de här Etteplan på 149 kronor och nu lade Ratos 157. Och det, liksom, det värderar bolaget till nästan 13 gånger EV/EBIT. Och tittar man och jämför man med Jonas Wiströms gamla bolag där han var vd Afri, så handlas de ungefär till samma multipel. Och det får man väl säga, det är väl konsultbranschen är väl någonting som han har koll på.
Ja, då han var ju vd länge på ÅF som det hette då. Det är ganska intressant här, för Etteplan då som lade första budet är ju ett branschbolag som då borde egentligen ha hittat synergier, mycket mer synergier än vad Ratos har, som inte har någon, som inte har något att slå ihop med egentligen det här, utan de skulle liksom använda Semcon, om de nu får köpa bolaget, som en slags plattform för att addera förvärv sen. Men likväl så kan då en icke-industrialist bjuda högre här, och ja, det kan man ju fundera på. Jag tror att affären är i hamn nu för Ratos. De har gjort skrivningar med de här storägarna i Semcon om att om Etteplan eller någon annan ska liksom bjuda, komma tillbaka och bjuda upp då till liksom budstrid, så måste de upp 5-7% över 157, och då börjar det bli en del pengar för Etteplan. Då måste de höja en 15% från sin gamla nivå, och det är ganska mycket. Det kan ju ske, men jag gissar att Ratos kommer gå segrande i den här striden.
Och det är ju verkligen den här ytterligheten, du får se bud nu åt ena hållet, och sen har du ju de här blankarna som också verkligen nu har vädrat morgonluft på Stockholmsbörsen. Nu har ju här Viceroy som är berömda för sin SBB-blankning. De hade ju tidigare en riktkurs på 12 kronor. Nu har ju aktien gått ner och är till och med lite under där, och då har de satt en ny riktkurs på 6-8 kronor. Och de kommer ju också nu med en ny sån här rapport där de har tittat på ett annat utav de noterade bolagen på svenska börsen, nämligen Truecaller, där de lyfter fram en del utav såna här regulatoriska saker som är svåra för utomstående att kolla, att de kan runda GDPR, till exempel dataskyddsförordningen i Europa, genom att de är placerade i Indien. Samtidigt så kan de dra vissa skattefördelar och såna här saker. Och likadant så tror de den här nya lagstiftningen i Indien om då de här reklamsamtalen, och det här ska göra en app med överflöd. Och det är klart, det var ju riktigt tyst ett tag, var det ner tvåsiffrigt igår, men sen kom det igen här. Mm. Och det fungerar ju nu för att de lyckas med de här attackerna, om man säger, i det här klimatet.
Ja, det gör de, och det är ju... Jag kan tänka mig att de som äger aktier och bolaget och sådär är väldigt frustrerade över de här rapporterna. Det som är så att säga bra nu då, det är att man faktiskt lägger ut och går och läsa deras rapporter. Det var en tid då blankarna skickade ut hemliga rapporter egentligen, men nu kan man ju läsa dem, och då kan liksom bolaget gå till svaromål, och det är bra. Ja, Truecaller, alltså det är inte så länge sedan de kom in på börsen, och det är de och Revolution Race egentligen av alla de som kom in på börsen 2021 som verkligen har levererat som de sa, till och med bättre än vad de sa. Men likväl så har det varit, så har både Truecaller och Revolution Race varit två riktigt dåliga placeringar för de som köpte vid introduktionen, och det har att göra. Det är lite... Dels är det ju de här grejerna, och även i Revolution Race har vi haft så att säga vdn har hoppat av och sådär. Men det som tror jag påverkat aktierna väldigt mycket, det är att de har kommit in då som tillväxtbolag. De är ju tillväxtbolag, men kom in som tillväxtbolagsvärderade, och sen så har de gått ner och blivit nästan värdevärderade helt nu. Det är ju liksom,
det
är
inte... Det kan man ju inte skylla bolagen på att det var så enormt upptrissat med värderingarna just då.
Absolut inte. Nej, vi har ju, vet inte om jag har skrivit så mycket om Truecaller, det kanske bara i någon bisats sådär, men Johan Wendel som följer dem från oss har ju hela tiden varit positiva till bolaget, och rapporterna har ju varit jättefina och tillväxten har ju varit jättegod. Men det är klart, det är lite krångligt när huvudverksamheten är på andra sidan jordklotet för oss svenskar. Det kanske man ska höja riskpremien lite grann för.
Vi har en annan i samma gäng som kom in under förra året under klang och jubel. Det var ju det här compounderbolaget Storskogen. De höll ju också kapitalmarknadsdag i veckan här vilket inte hjälpte precis, utan då sjönk aktiekursen 11% också.
Mm.
Och det är klart deras affärsmodell att göra så pass aggressiva förvärv. Det kostar ju dels nu när räntorna stiger, men sen måste du ju också bevisa sig att de här bolagen faktiskt tjänar pengar och att det här går att rulla runt med någon form av synergier här och att det går att göra på lång sikt.
Jag var inte på Moderna Museet där de höll sin kapitalmarknadsdag, men jag läste ju vad Martin Lindgren skrev som var där och hade lite kontakt med Martin. Kaplan, vd på Storskogen, verkade vara väldigt taggad på att liksom visa nu under lågkonjunkturen att de verkligen klarar av en sådan. För det är det som är den stora osäkerhetsfaktorn, att man går in då med 12 miljarder i nettoskuld in i det här, en obligationsmarknad och ska vi säga finansieringsmarknad som är klart sämre än vad det var för ett år sedan. Och sen så då så har man haft lite bekymmer med kassaflödet framförallt, och det handlar om att få upp det så man kan liksom hantera sin skuldsättning, och sen så handlar det om att hitta synergier då i alla dessa köpta bolag. Det är ju 140 bolag. Aktien är ju, alltså nu värderas ju den som konglomerat brukar värderas, alltså du och jag som var med på 90-talet vet att det var väldigt låga värderingar på de här. Ja, vad hette de allihopa? Det var liksom innan de styckades upp, Lagerkrans och de här låg ju i som konglomerat, och Västergyllen var ett konglomerat, och de var alltid lägre värderade till P8, 9, 10. Och det är väl där som Storskogen ligger helt plötsligt.
Precis, och det var ju mycket därför som den bolagsformen inte blev så populär. Det fanns ju även det som kallas för blandade investmentbolag då. Och de försvann ju i med att man inte var beredd att värdera dem fullt ut.
Och sen så hände det ju någonting där man så att säga, där marknaden såg till tillväxt och inte vad det var för typ av tillväxt. Alltså förvärvad var lika bra som organisk, och oavsett, det var liksom vinstökningstakten som var det viktiga och inte hur vinstökningstakten skapades. Och det, det är inte bara Storskogen, vi har ju Vestum och även liksom Lifco och sånt där som har då köpt bolag till väldigt låg finansiering, där det nästan har varit omöjligt att inte så att säga göra en affär med vinst. Om du får låna till 2-3% så kan du betala 30 gånger vinsten och ändå tjäna pengar så att säga. Men det är ett litet annat läge nu. Men det, ja, jag tycker det är bra att man håller kapitalmarknadsdagar i ett sånt här läge. Det är det man ska göra. Klätta, det är ju för övrigt en kapitalmarknadsdag också. Också ett ifrågasatt bolag här efter sin...
Det är det väl den här stora investeringen i Belgien som man tycker är lite dyr.
Precis, Holland är det.
Holland.
Mm. Holland är ett riktigt sån här godisland. Ja, Belgien också. Belgisk choklad är ju känt. Men Holland gör finns mycket godisföretag. Cloetta har då tre fabriker där som man ska lägga ner, och så ska man starta en ny fin fabrik istället. Och marknaden undrar varför man gör så. Investerar 2,5 miljard och så påstår man att man skulle tjäna 160-180 miljoner på det där, och då är det bara 5% på investeringen, vilket är jättelite pengar. Nu höjde man ju det där upp till 220, så då ser ju kalkylen lite bättre ut. Det handlar väl, men jag tror att de verkar inte backa på det, utan de kommer genomföra det här, och de har ju en fördel i att ha en väldigt stark ägare då, en grundarfamilj egentligen, som kommer liksom driva det här. Hade det varit ett bolag som ägts till största ägaren var 4% och satt i USA, så tror jag inte liksom det hade blivit så här. Men där finns en grundare, och det vore ju roligt om de får rätt då, men marknaden verkar tvivla på det.
Och det är väl också det här marknadsklimatet. I grunden är det väl rätt att man satsar på en stor, bra, klimateffektiv fabrik och investerar långsiktigt, men just nu så har kanske inte marknaden det tålamodet.
Nej, det är ju en ganska stor investering. Alltså de skrapar ihop 0,5 miljard ungefär i rörelseresultat. Det här är 2,5 miljard. Det är fem årsvinster. Det är som om Volvo skulle liksom göra en 100 miljarders investering eller sådär. Det är väldigt stora pengar liksom. Och det är klart att då blir det ju liksom, går det snett här, och man vet liksom att det kan ju gå snett liksom, fabriksbyggen och sådär. Men som sagt var, det kanske nu verkar de ju ha, tiden talar ju för Cloetta så till vidare att jag tror det är betydligt billigare att bygga en sån fabrik idag än vad det var för ett halvår sedan eller ett år sedan.
Mm. Sen kom det ju gå en riktigt god nyhet på morgonen. Det var ju det här biotechbolaget BioArctic som har forskat på läkemedel mot Alzheimer, som hade positiva resultat då i en fas 3-studie, och det är ju liksom, sista studien, så då är ju sannolikheten väldigt stor att det faktiskt blir en lansering av det här läkemedlet då.
Man kan fallera även på fas 3-studie, men den var ju väldigt positiv. Nu är väl dagordningen här, jag vill minnas att om det är 25 november så får man se hela, så kommer det mer information från den här studien de har gjort, och sen så tror jag det är 9 januari som FDA ska ha sitt möte om den blir godkänt som läkemedel också. Och det är klart, blir det så är det ju en fantastisk succé. Det är väl liksom, det är ju Astralose-klass på det där, om inte ännu bättre egentligen.
Och det är ju det, och det är ju så man prissätter det nu. Nu ökar ju sannolikheten och då sätts priset upp med den sannolikheten. Men det är ju som du säger, det kan fallera, och blir det godkänt då finns det ju mer att hämta i aktien.
Ja, alltså. Men säger ju liksom, den finns i hela världen, drabbar liksom, folk blir äldre och äldre och det kommer ju öka liksom efterfrågan. Då betyder det att fler och fler får Alzheimer, så det kan man liksom... Nu är inte det här ett botemedel, det är en bromsmedicin som det verkar nu, men de är ju ganska optimistiska. Om man lyckas sätta in det väldigt, väldigt tidigt, så kan man liksom bromsa det här riktigt länge. Och det är ju så liksom, när man är 65-70 så är 3-4-5 år väldigt många år, och det är klart att då finns det ett jättestort behov. Den ska väl kosta en halv miljon ungefär, 400 000 tror jag liksom, och om det blir ett läkemedel.
Vi får följa det med intresse här. Sen kommenterade du H&M som rapporterade idag på torsdag morgonen i tv här. Den var ju också svagare än väntat, trots att man egentligen var rädd för att det skulle vara lite svagt.
Man hade ju försäljningssiffrorna klart för sig redan. Det var en försäljningsökning på 3% till följd av den svaga kronan då, när man räknar om utlandsförsäljningen. Tar man så att säga... varje land för sig och ta bort valutaeffekten, så var nedgången i försäljning 4%, vilket var, man tyckte var svagt när det kom för ett par veckor sedan. Och nu kom då resultatet, och man hade kostnader på, i Ryssland då, på 2,1 miljarder, det visste vi om, och justerar man för det där så tjänade de, om jag kommer ihåg rätt nu, 3 miljarder precis, och förra året gjorde de en vinst på 6,2 miljarder, så det var mer än halverad vinst, och det var ju marknaden förväntat sig 1,5 miljard kronor bättre än vad H&M kommer. Och jag sa i morgondagens, den här börsmorgon då, rapportmorgon, eller vad man ska kalla det, att den skulle ner 5-10%, och det var den ju där i början, och sen så bättrade den på sig faktiskt under Helena Helmerssons presskonferens, när de pratade om att de skulle minska CapEx, och det gillar marknaden då, alltså att mindre pengar ut i bolaget. Men nu när börsen faller ihop här på eftermiddagen, så är den ner under 100 kronor. Den har inte varit sedan 2004, H&M-aktien. Och om det är botten eller om vi ska ner ännu längre, det får vi se. Jag tror att just nu finns det ju inte mycket triggers i H&M egentligen. De flaggade för ett svagt Q4 också. Dollarn har ju inte liksom, den fortsätter ju stiga, och det är ju jättetufft för sådana som köper in i dollar och säljer i svenska kronor, mestadels euro.
De har ju verkligen haft valutan mot sig ordentligt nu, och sen har du ju även haft fraktraterna har ju varit mot dem nu under det här kvartalet också. Ja. Och lageruppbyggnaden består väl också en hel del på valutaeffekten?
Ja, det var den. Men den var upp 28% totalt då. Men 14 procentenheter var valuta och 14 procentenheter var så att säga fler kläder. Så de har ju ett lager då som är värderat till 47 miljarder. Det är över 20% av försäljningen, och det är mycket. Så risken är att man får rea ut här under höstsäsongen. Så det ska man ta fram något som var positivt då, så är det ju att jag tyckte att de har fortsatt en stark nettokassa, och försäljningen i september redovisade den var upp 7% i lokal valuta, och det var ju en betydligt stor förbättring jämfört med perioden juni, juli, augusti då de var ner 4%. Så det var ju positivt. Sen så vet man inte riktigt vad det här innebär då i resultat. Har man reat ut och därmed höjt försäljningen? Man har, vad jag förstår, öppnat upp i Ryssland för att sälja ut, för att senare stänga sina butiker. Där har det också gjort att septembersiffrorna 7% blev så höga. Jag har inte sett någon kommentar kring H&M kring just det där, men det är inte så att det inte är nödvändigtvis så att en hög försäljning behöver betyda höga vinster, utan rear man mycket så får man hög försäljning men låga vinster.
Ska vi släppa det lite och gå över till den andra dramatiken i denna veckan som var på räntemarknaden faktiskt. Där har du stormat till ordentligt. På tisdagen var ju amerikanska tioåringen uppe över 4% för första gången i år här. Och sen igår så stökade du till ordentligt på den brittiska marknaden. Denna brittiska tioåringen var uppe i 4,60 och sedan så kom ju centralbanken in och gjorde ordentliga stödköp som skickade ner den till 3,90.
Och nu är den upp mot 4,15 igen här. Nej, det har varit kaotiskt i England faktiskt, eller på den engelska finansmarknaden här. Det började ju egentligen med att de lanserade ett väldigt stort skattesänkningsprogram här. Det var liksom lite Thatcher 2.0 då, att man ska rivstarta ekonomin med skattesänkningar. De där, alltså...
Men det är ju ganska kåkat när sen centralbankerna gör...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonderna har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Precis tvärtom. Strömmar åt allt de kan för det ska lugna ner sig.
Precis, precis. Hade det varit liksom, hade vi inte haft inflation på 10% och över det, så hade marknaden säkert gillat det där. För liksom det, de som kommer ihåg när Trump lanserade sina skattesänkningsprogram, så vände ju börsen. Börsen var väldigt orolig för Trump inför under valslutet, valsputten. Men så vann han och det blev skattesänkningar och börsen rallade. Men att i detta läget, när det handlar om att få ner tempot i ekonomin för att få bromsa inflationen, komma med så stora skattesänkningar i dessutom en ekonomi som liksom redan är lite knagglig, så då börjar man dels så, och då skickade marknaden upp räntan, och det gjorde man, skulle säga, två anledningar. Dels för att en sån stimulans till ekonomin gör att inflationen stiger och då stiger räntan, plus att man kan ju fundera på hur man ska finansiera det här då. Ska man låna mycket pengar så brukar man betala högre pengar än lite pengar, och det var det som hände. Och det pågick ju ett tag där. Det var ju en ränteuppgång på nästan en procentenhet i Storbritannien, och då klockan 12 på onsdag lunch så var Bank of England, centralbanken, ute och sa att de ska då stödköpa långa obligationer för att, så att säga, stabilisera marknaden. Jag tror inte de sa uttryckligen att de ville ha ner räntan, men stabilisera marknaden. Och det lyckades de ju med. De sänkte ju räntan 0,6-0,7%, och det fick ju börsen att vända. Vi var ju faktiskt ner i onsdag, så var vi ner över 2% på Stockholmsbörsen, och sen stängde vi upp 1% ungefär.
Ja, och det kan man väl tillägga för de som lyssnar, inte så vana vid att handla obligationer, att det här är enormt stora rörelser för våra obligationsmarknaden. Där är normalt sett 0,10% en jättehändelse att skriva om.
10 räntepunkter mycket, nu har det varit 70 punkter. Och så får vi se här. Nu, så men det varade ju inte särskilt länge, varken för de brittiska räntorna som stiger nu på torsdagen, och inte för börsuppgången heller, eftersom vi nu får ner börsen här. Stockholmsbörsen är som sagt var ner 3%, och det är likadant i övriga Europa egentligen.
Och nästa vecka är det oktober, och då brukar det faktiskt kunna vara lite bättre börs. Jag håller tummarna för det i alla fall.
Det kan vara bättre börs, men det kan väl vara rejält dålig börs också. 87 var väl oktober och sådär, så det kan vara liksom, det stora börsraset var väl i oktober. Men jag håller, det, som sagt var, nu, vi brukar ju ha en bra avslutning på året, och vi får väl se här. Jag tror att det som avgör börsen här, om vi ska prata om det, vi har ju pratat ganska länge redan, så det är ju mycket, mycket ränte. Alltså den här nedgången vi har haft senaste tiden är ju räntedriven, amerikanskt räntedriven. Och skulle räntorna stabilisera sig i USA av någon anledning, något uttalande från någon centralledamot eller inflationssiffror som kom in lägre än väntat, då kan vi nog få en rekyl på börsen, precis som vi har fått några gånger här i juli hade vi ju en. Men skulle det visa sig att räntan fortsätter stiga och inflationen inte kommer ner snabbt här, så kommer vi nog ha en väldigt stökig fortsättning på året.
Vi får helt enkelt anledning att återkomma i det ämnet. Men vi kanske ska gå vidare med några case nu. Det brukar vi ha i de här sammanhangen.
Just det.
Har du någonting som du har tittat på kan bjuda på här i caseväg?
Ja, det har jag. Vi har ju den här drömportföljen i tidningen igen här. Det börjar 10 oktober. Så då får man börja titta på aktier som man kanske inte skriver så mycket om. Men då har jag tittat på en aktie här som är ner rejält av tråkiga anledningar, för vdn dog här alldeles nyligen. Det är Exvivo som gör då preparat för att bevara organ inför transplantationer. Började med lungor och har gått vidare till andra kroppsdelar och gör det jättebra, har en stark tillväxt. Hade en kapitalmarknadsdag, det är väl bara i förra veckan eller förra möjligtvis, där de var jätteoptimistiska, men sen så när vdn avled här Så föll aktien kraftigt, och det är klart det är osäkert, det ska in en ny vd, men jag tycker ändå att det här fallet som har varit över 20% här på bara några dagar är lite överdrivet. Det här är ett bolag som bör kunna växa oavsett konjunktur, för det behovet av deras produkter för att kunna transplantera fler personer är jätteviktigt. Det är ett sätt, så att vi har ju en stor brist på organ över hela världen, och med deras medel kan man då liksom göra att fler organ är möjliga att använda. Så det är både liksom en ska vi säga, i mänsklig betydelse och som aktietips en intressant investering.
Ja.
Och du då? Du pratade om Intrum här när vi började för 24 minuter sedan. Det gäller fortfarande, du vill ta upp
det? Det gäller fortfarande, jag har inte ändrat mig på det. Jag har skrivit en del om dem förut, och nu som sagt skickar de ut den här vinstvarningen då natten till måndagen, där de säger då att de skriver ner värdet, dels på en portfölj med avskrivna fordringar på 2,3-2,7 miljarder, och sen är det ytterligare 600 miljoner kopplade i nedskrivningar kopplade till kunder och värde på framtida kundkontrakt och sånt där. Och det här, det låter ju dramatiskt naturligtvis, och det skickade ner aktien 18%. Och tittar man närmare på det här så tycker jag att det är faktiskt en ganska stor överreaktion. Och det beror på det här då, för att värdet då, de här 2,7 miljarder man skrev ner, det är kopplat till en portfölj som man köpte 2018 när man gjorde den här stora affären med den italienska storbanken Intesa San Paolo. Och nu tycker man då att man tittar ju på de här hela tiden och ser om värdet är motiverat. Och det handlar ju om då, när man köper portföljer så tittar man på hur mycket pengar tror vi kommer att driva in i de här totalt sett. Och oftast får man in mer i början och sen viker det lite längre fram. Mm. Och i halvårsskiftet så hade totalt Intrum värde då på de här portföljerna på 42 miljarder. Och man tror att kassaflödet, liksom all inkassering på de här framtida, kommer att vara 82 miljarder. Och det här man nu tar bort då, det motsvarar 2% av kassaflödet. Mm. Så det är faktiskt ganska lite, och dessutom kommer det inte inträffa från 2025 och framåt. Så det har ingen påverkan just nu. Däremot har det påverkat på värderingen, och bokföringsmässigt så påverkar det resultatet, eftersom värdeminskningar på tillgångar kommer ju in där, helt enkelt.
Och vad är det då, för 18% är det mycket? Är det att folk tycker att liksom den här balansräkningen blir då, så att säga, åtminstone synligt, så även om det kanske inte har så stor praktisk effekt egentligen, med tanke på att det har så liten kassaflödets effekt, är det liksom att, eller hur kan man skicka ner den 18% på något som är 2-3% varaktigt? Är det att bolagets skuldsättning liksom värderas på något annorlunda sätt, att man förväntar sig liksom nyemission, eller vad tror du gjorde att det föll så handlöst?
Ett moment i det här är ju att de har ju en tredjedel av verksamheten i det man kallar för strategiska marknader. Det är ju Italien, Grekland, Spanien. Vi har ju sett att Intrum har alltid fått mycket stryk när det stöka kring makro i Italien, och det kan man ju minst säga att man är lite orolig nu för södra Europa som drabbas åt utav de här höga gaspriserna, och du har också oro för hur människor ska klara det här med om de får behålla jobb och såna här grejer. Så det tror jag är en effekt. Den andra är ju också, som man får fundera lite på, är att de har en skuldsättning. De har större delen av deras lån är en obligations, så har de lånat på obligationsmarknaden 45 miljarder, och det är obligationer i euro framförallt som förfaller här 2024-2027. Och det beror ju på hur de kan refinansiera om sig och till vilken ränta. Går räntan upp så blir det ju dyrare och då kommer du inte kunna få den här avkastningen på portföljerna som man har haft. Nu har man legat på 14%. Mm. Och stiger räntan så blir ju den lägre. Mm. Sen har du de här mekanismerna också. En stor del av verksamheten det är ju att de inkasserar fordringar för sina kunders räkning. Mm. Så att säga kredithanteringsverksamhet. Mm. Och den brukar volymerna öka när det är dåliga tider. Mm. Men å andra sidan sett så i andra änden då på försörjningarna så är ju folk lite sämre på att betala. Mm. Och sedan kan du då köpa nya portföljer till lägre pris. Så det här brukar ändå jämna ut sig ganska väl om det inte blir riktigt dåligt. Mm. Så att liksom det blir massa arbetslöshet och så. Mm. Då slår det ju ordentligt.
Tror du storägaren sitter och funderar på om de ska köpa ut det rent av? Det är Nordic Capital som sitter där.
De har ju äger 37% nu. Ja. De har ju kommit sålt av och minskat sin andel. Och jag tror de hade väl hellre snarat på att det skulle varit kunnat göra en exit nu de närmaste åren. Men på de här nivåerna vore det ju osannolikt att de säljer. Mm. Och det är frågan, ska de göra det så tror jag de behöver ha med sig några andra partner, kanske något annat riskkapitalbolag eller så som gör det här. Men, och det gör ju också att marknaden har ju skickat ner värderingen en hel del. Innan de gick ihop med Lindorff där 2017-2018 så hade de en tvåsiffrig värdering på årsvinsten. Och nu har du ett P-tal som 2019 gjorde de ju back för då gjorde de en massa nedskrivningar. Men sen har de legat runt 8 här de senaste åren. Mm. Och nu helt plötsligt med de här senaste nedgångarna så ligger du på 4,5 gånger vinsten. Mm. Och samtidigt så håller kassaflödet så kan du dela ut, vilket då är de väldigt noga med att de tänker göra, så kan du få en direktavkastning upp mot en 10%. Så jag tycker det är en överreaktion, men jag kanske är lite naiv och lite för optimistisk på det här med makrosynen.
Ja, framtiden får visa var vi hamnar. Det är inte lätt att veta för någon, men intressant, du tror på Intrum och jag tycker man ska köpa Xvivo.
Sen tycker du man ska köpa en grej till, om jag inte missminner mig. I måndag skrev du veckans aktie också.
Just det, Revolution Race, ja. Klädbolaget, klädvarumärket Revolution Race, friluftsklädesvarumärket som har verkligen haft en resa rakt ner. Kom in på börsen för ett år sedan. Precis kan man väl säga, på 75 kronor, värdering på 75 kronor, börsvärde 8 miljarder. Och när jag skrev om det här då till måndagens tidning så var det nere i 21 spänn. Och då har vi verkligen ett P-tal som har gått i källaren, du pratade om Intrum då. Men vad det gäller Revolution Race så tittar man på rörelsevinsten så värderas den till drygt 40 gånger rörelsevinsten när den kom in på börsen. Om man räknar 12 rörelsevinsten de senaste 12 månaderna och sen så har vinsten ökat kraftigt 60% senaste året, men aktien har fallit 70%, så det har gjort ett motsvarande värdering är 4 gånger nu, så det är liksom en 90% värderingsfall. Och det finns ju goda anledningar, eller inte goda anledningar, men det finns anledningar till det. Vi har en helt annan aktiemarknad nu där man inte värderar tillväxtbolag så högt. VD:n har slutat och gjorde dessutom liksom dagen innan en rapport som i och för sig inte var så dålig, den här rapporten, men likväl. Och
sen men hon var väl lite utav liksom flagg, ansiktet utåt, och det var väl mycket Pernilla Nyhetsen som var
Revolution Days. Absolut, vi har gjort dimensionsartiklar på henne och hon har varit på omslaget och sådär och är ju grundare och vd av bolaget. Och det är klart att det är ju inte bra om när sånt händer över natt här, men vi får väl se hur de andra 120 anställda hanterar det här. Jag tror att bland kunderna, det är framförallt i Tyskland de säljer sina kläder, de tror jag inte vet vem Pernilla Nyrensten är så, utan det är liksom kläderna som de känner till. Det är en högriskplacering, men sett till var, och vi har haft jättemånga klädsuccéer i Sverige som har liksom stupat då efter ett antal år, och Odd Molly är väl det som på börsen mest känt då. Men ja, vi är inte där, utan det var vinsten har ökat 23% även i år då, fram till halvårsskiftet. Och de har en stark finansiell ställning, en nettokassa, trots att de har ökat på lagret rejält. Så där finns inte någon nyemissionsrisk heller. Men marknaden är jobbig. Köpa in i dollar är superjobbigt. Konsumenterna är ju riktigt under... I Sverige så har ju inte konsumenterna varit så här negativa sen finanskrisen tidigt 90-tal. Och det är liksom, nu kan man inte bara nöjesköpa ens Revolution Race kläder liksom sådär som man gjorde för ett halvår sedan, utan nu får man tänka, många får tänka på var de lägger sina pengar. Men en fördel för Revolution Race tycker jag är att deras byxor kostar 600-800 kronor. Haglöfs och Fjällräven och de andra dyrare varumärken kostar 2000. Och det är klart att vi har ju sett tecken här under senaste månaden hur folk har valt att köpa billiga grejer. Man letar extrapriser i butiker när man handlar i lågprisbutiker. Och jag tror att i relativa termer så är ju Revolution Race kläder billiga och de bor. Om inte gynnas så bör de i alla fall inte tappa så mycket som de riktigt dyra kläderna.
Nej, och det är ju sånt du behöver om du gör de här sakerna som inte kostar så mycket. Att gå ut och gå i skogen och springa, träna, göra grejer som... Det kommer ju ingen att sluta med i alla fall, för det är sämre tider.
Nej, men som sagt var, det är hög risk. Men värderingen, alltså värderingen var lite för lockande. Jag satte tech nej på 75 spänn, men nu stod den då i 20 här, 21 när jag satte köp. Så det är klart att det är ju... Samtidigt som vinsten faktiskt och försäljningen utvecklats bättre än vad jag trodde för ett år sedan. Så. Men ja,
vi får ju se, men jag tycker ändå att det är så som man får agera i en sån här marknad. Försöka plocka upp bra bolag som ändå har en bra intjäning när värderingarna kommer ner.
Ja.
Och sen får man ta ett steg i taget.
Och ett annat bolag, jag hade kunnat välja Mips också, som de gjorde ju någon slags vinstvarning här och har rasat 30% på några veckor och är ju nere på P24, och det är klart att cykelmarknaden är ju jättesvag nu jämfört med för ett år sedan, och det är mycket cykelhjälmar de säljer, men hjälmmarknaden faller ju inte lika mycket som cykelmarknaden, så det där skulle jag också kunna ta som case, men det får jag väl göra nästa vecka.
Det får du göra en annan vecka. Ja. Nu tycker jag vi får kanske sikta in oss på lite mer då vad som ska hända nästa vecka.
Ja, det tycker jag vi gör. Och du har ju agenda framför dig, har du inte det?
Det har jag, och bonden börjar med inköpsprisindex för industrin i större delen av världen. Det brukar alltid komma första dagen, vardagen i månaden. Mm. Och det är ju både Sverige då och resten av världen. Så det är ju intressant att se hur planerna ser ut där, hur mycket de har försämrats och hur mycket det har påverkats av de här ränteuppgångarna och stöket nu. Och sen på tisdag så kommer ju Skistar med rapport. De kommer med sitt bokslut då, för de har ett brutet år. Och det är väl kanske inte så mycket siffrorna hur det har varit som är intressant som bokningsläget framåt.
Mm. Ja. Kanske lite till september. Ja, men det ska börja synas nu lite grann i bokningsläget där. Och där tror jag det kommer bli en del frågor kring elpriser och sånt där. Nu ligger inte de i zon 4, väl i alla fall elområde 4. Men det är klart att det kostar en del att göra snö och sånt där. Och får vi se hur de tacklar det.
Sen har vi på onsdagen så kommer det motsvarande inköpschefsindex för tjänstesektorn som också är intressant. Den har ju stått emot tidigare bättre och hur det klarar sig där. Och du kommer få lite månadsstatistik från Avanza hur kunderna har agerat. Och på torsdag så kommer Industrivärden, det är det första större bolag kan man väl säga, som kommer med ett tredje kvartalsrapport här. De är snabba och stänger böckerna eftersom de bara behöver räkna ut hur mycket bolagen är värda på senaste aktiekursen där. Och sen har du New Wave som du är duktig på och har följt kapitalmarknadsdag.
Precis, och det blir ju intressant att höra eftersom faktiskt Torsten Jansson i New Wave borde ju ha väldigt bra koll på hur tredje kvartalet har gått egentligen. Det är nästan så att han borde leverera några siffror där om man kommer den sjunde med en kapitalmarknadsdag. Han köpte lite aktier här också, såg jag i veckan. Den har ju gått, nu tror jag den är ner för året här, men den har ju ändå klarat sig väldigt mycket bättre än mycket annat som är sällanköpssektorn här efter starka rapporter.
Sen kommer det också siffror som hör ihop med det här. Det är EMU kommer detaljhandelsförsäljning för augusti, och på hemmaplan kommer Statistiska centralbyrån med hushållens konsumtion i augusti. Så det är också sånt som är värt att hålla ögonen på. Och sen avslutas veckan med Storytel, har en liten sån här light-rapport där de talar om hur många abonnenter de har. Claes Olsson kommer med försäljningssiffror för september, och så får vi huvudnumret då, amerikanska sysselsättningssiffrorna här för september.
Och där är ju väldigt intressant att se, för jag vet att förra månaden så reagerade marknaden positivt på de där siffrorna. Och det har att göra med att det var väl att dels löneökningstakten tror jag inte ökade riktigt lika mycket som väntat, men framförallt så kom det mer folk in på arbetsmarknaden, så arbetslösheten steg då, även om så att säga antalet nya jobb var ganska starkt. Marknaden vet jag inte vad den vill ha egentligen, eller på så här, men normalt sett så stiger börsen om det kommer in en stark siffra, det vill säga att det är många som har fått jobb och faller och det är få som har fått jobb. Men nu är man ju väldigt orolig för räntehöjning och inflation, och skulle det visa sig att arbetsmarknaden fortsätter vara väldigt, väldigt stark här, så kan det ju vara så att liksom Fed höjer sin så att säga, blir ännu mer stram. Så det är inte lika enkelt längre att säga hur börsen går utifrån siffran här, utan det är dagsformen på börsen som avgör.
Visst är det så. Nu är det lite att man vill ha det här lite lagom, ja, för att Fed liksom ska fortsätta vad man har sagt, varken mer eller mindre, utan det ska bara tuffa på lite.
Lite sämre än väntat, men inte så mycket, eller i linje tror jag marknaden vill ha, inte liksom någon höjda siffror åt något av hållen.
Så det var väl det vi hade att säga idag här.
Det har vi, så då återstår det bara för oss att tacka för oss och påminna alla lyssnare där ute om våra övriga poddar.
Ja, vi har flera stycken. Makrorådet här med Viktor Munkhammar spelade in ett färskt avsnitt igår, onsdag, så missa inte det. Vi har Digitalpodden och vi har Smarta pengar och den dagliga podden Morgonkoll, och sen har vi också DIs ledarpodd.
Precis, tack för att ni lyssnade. Det här spelades in torsdag eftermiddag, så ni vet det. Och så får ni ha en skön helg efter en förhoppningsvis god fredag. Tack och hej. Hej.
Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.